when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Denna veckan presenteras Market Makers av tradingmäklaren IG.com där du kan handla dygnet runt med flexibel hävstång tack vare deras Turbo 24.
Turbo 24 är en marknadsnoterad värdepapper som handlas på en MTF. Och med dessa kan du handla med de mest populära indexen, råvarorna och valutorna. Och då förstås möjlighet till att gå både lång och kort. Nu lanserar man även 70 aktier via Turbo 24. Och du kommer kunna handla många av de mest populära aktierna som Apple, Tesla och såklart Evolution.
Upptäck IGs tradingplattform redan idag och läs mer om de aktier de erbjuder på IG.com. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument är förenat med risk.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually, you really press them down and say the reason I own this is the sucker's going up.
Enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things, and that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
Say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig, Fabian? Vi börjar närma oss avsnitt 200.
Ja, och vi har ju mycket spännande saker planerat inför avsnitt 200. Vi tänker inte säga vad riktigt än. Ni får vänta till avsnitt 198, 199 någon gång. Så ska vi börja släppa lite på vad som händer. Det blir intressant.
Ja, vi får se. Vi underskattar ju alltid tiden saker ska ta för oss också, så att vi får se, det kanske inte är sinnet i avsnitt 200.
250 kanske.
Men vi hoppas på det i alla fall. Men du, veckans avsnitt ska vi i alla fall hinna med. Vi kommer prata lite medtech eller biotech eller vad tusan det är för någonting. Kommer vi gå in på ett bolag som har gått som tåget här senaste tiden, som kan vara kul att uppmärksamma. Vi ska se om vi kan reda ut det. Vi kommer säkert falla i några fallgropar där. Det är ett svårt ämne.
Exakt, vi ska snacka lite biotech och alltid när det kommer till så här medicinteknik och liknande, även om det är rena teknikbolag men verkar mot medtech-sektorn, ja, då får vi alltid skit för det dagen efter på Twitter. Så tycker ni vi gör en dålig analys här, du bara in och roasta oss, vi är vana, det är kul. Och sen ska vi också prata om något helt annat.
Precis, litet play på den här halvledarbristen har vi där också. Som kanske lite sen på den bollen, men jag tror fortfarande att det finns ett enormt behov inom det. Så att, men vi återkommer till det som ett litet andra case där också. Men innan vi hoppar in på det så ska man komma ihåg någonting, vad är det?
Jo, i den här podcasten ger vi ingen rådgivning eller rekommendation. Vi berättar bara om vad vi tittar på just nu. Berättar om vår process och hur vi tänker kring caset.
Precis.
Gör alltid din egna analys och glöm aldrig att investeringar är förknippade med risk.
Vi har också den här veckan med oss en ny sponsor i form av Norwegian Block Exchange, nbx.com/mm. Det här är en nordisk handelsplats för kryptovalutor som du bör kolla in om du letar efter ett seriöst alternativ för att investera i kryptovalutor.
Man är uppbackad av stora aktörer, godkända av Finanstilsynet, det är alltså norska Finansinspektionen om ni inte förstod det. Och du kan handla med en mängd olika kryptovalutor. Och givetvis göra insättningar med både svenska, norska och danska kronor. Men inte bara det. Du kan även sätta in i euro för er som bor internationellt. Just det. Man är den enda nordiska handelsplatsen för krypto. Som också är fullständigt försäkrade om något skulle hända. Så du kan tryggt lita på att dina pengar är skyddade.
Ja, och man handlar ju både med privatpersoner men också större aktörer och finansiella institutioner. Man grundades faktiskt en gång i tiden som en spin-off från Norwegian Air Shuttle. Så det är backat av stora norska aktörer. För oss vanliga privatinvesterare finns det dock väldigt fina volymer och bra spreadar i alla de kändaste kryptovalutorna. Så som Ethereum, Bitcoin, Cardano med mera. Och du handlar om som sagt då till väldigt bra priser också. Så letar du efter en bra och trygg plattform för alla kryptovalutor, ja då besöker du nbx.com/mm. MM som är alltså market makers. nbx.com/mm. Vi säger stort tack till Norwegian Block Exchange. Nu så då Fabian, nu vill vi höra här. Vi har hört att du har tagit en doktorerat här i någon form av biotech. Kan du gå in lite på det?
Ja, exakt. Jag är ju PhD i biotechnology, så jag kan aldrig ha fel inom biotech. Skämt åsido, biotech, det är lite utanför min expertis. Det är lite utanför poddens expertis som helhet. Vi brukar ju bara prata om e-handel och sådana enkla grejer. Men det här var ett sjukt spännande case, så tänkte, vi kör på. Vad kan gå fel?
Jag har ju doppat tårna i den här sektorn förut också. Det finns ju väldigt mycket spännande bolag, både från, ja, men egentligen från hela Norden här, som är superintressanta. Så att man måste nästan våga doppa tårna lite grann i det. Men man kan ju ta med sig det här för att det är lite en annan typ av risk i de här typerna av bolag kanske. Och framförallt så får man ta med sig en stor dos ödmjukhet när man tittar på den här typen av bolag.
Ja, idag ska vi prata om bolaget Kaleditas. Kalle, som det också kallas. Ja, superintressant bolag. Jobbar med att utveckla läkemedel mot njur- och leversjukdomar. Framförallt läkemedel Nefecon. Och Nefecon, det utgör typ hela caset i det här bolaget just nu. För de står inför en eventuellt marknadsgodkännande redan den 15 september. Det är snart. Det är nästa vecka. Och det är faktiskt egentligen så att det kommer komma senast den 15 september. Så har vi ordentligt otur nu så kommer eventuellt godkända innan vi hinner släppa podden, och då är den här där caset, där analyset helt kört. Men
living on the edge,
what you gonna do? Allting är högvärderat nu för tiden, så att man måste verkligen djupdyka för att hitta så intressanta saker. Nefecon i alla fall är en patenterad omformulering av kortikosteroiden budenosonid. Fantastiskt uttal, jag vet, ni kan tacka mig i min privata Twitter DM. Det här används i alla fall vanligtvis för till exempel astma. Men den här steroiden då har då omformulerats för njursjukdomen IgA nefropati, som förkortas IgAN. IgAN. Ja, kanske ska säga IgAN. Jag säger IgAN, det låter bra. IgAN är en kronisk autoimmun njursjukdom, uppkommer vid 20-30 års ålder. Och hälften av dem som drabbas hamnar i terminal njursvikt, alltså njuren slutar funka inom 10-20 år. Och då kräver det att man går på dialys resten av livet. Inte så jäkla trevligt. Och det här handlar om cirka 100-150 000 människor i USA och i Europa, eller EU närmare bestämt, de största EU-länderna, och över 1 miljon i Kina. Och det som är intressant här då, det är att det idag saknas godkända och effektiva läkemedel mot IgAN. Och man använder sig främst av blodtryckssänkande läkemedel för behandling. Och det här lindrar symptomen, men inte sjukdomsförloppet. Då är det så att när sjukdomen har avancerat så tenderar man att ge patienten systematiska steroider som hjälper lite genom att hämma immunförsvaret. Men det kan också leda till allvarliga biverkningar. För enkelt förklarat är IgA eller IgAN, det är att IgA antikroppar läcker ut blodet från tunntarmens slemhinna, vilket gör att immunförsvaret attackerar dem. Och det här skapar något som heter immunkomplex, som när det når njuren så förstör det njurens filtrerande funktioner, och över tid slutar njuren fungera helt. Och det här är såklart väldigt, väldigt förenklat, men det ger en ungefärlig idé av vad som händer. Och som ni säkert förstår har jag väldigt mycket mer anteckningar framför mig än vad jag brukar ha för ett sånt här avsnitt. Ännu mer kortfattat ska man säga, ajabaja, saker händer i immunförsvaret, leder till att njuren pajar. Det är bra sammanfattning tycker jag.
Och det är inte bra.
Inte bra. Nej, man vill ha en fungerande njure. Nefecon, det är alltså det här läkemedlet mot IgA:n som Calliditas har tagit fram. Det är optimerat för att frisättas i just nedre tunntarmen. Det är utformat för att reducera bildandet av de här immunkomplexen som kausar njuren. Och Nefecon kan undvika så kallade systematiska biverkningar då 90% av läkemedel elimineras efter en passage genom levern och sönderfaller till exempel inte i magsäcken. Det är alltså väldigt lokalt det här läkemedlet utsöndras så att det påverkar inte resten av kroppen. Det som är bra här då är att Nefecon har skydd via särläkemedelsstatus i 7 år i USA, 10 år i EU samt diverse produktionshemligheter som motverkar framtida generika. Det är alltså att det här läkemedlet är relativt skyddat för bolaget från konkurrenterna. Och Nefecon har visat väldigt goda resultat i sin fas 3-studie. Effektdatan som presenterades vid 9 månader med Nefecon är tillräckligt god för att vara kliniskt relevant. Dessutom har man haft 2 oberoende studier och där visade det sig att Nefecon lyckas stoppa försämring av njurfunktioner under studieperioden. Man ser helt enkelt bra resultat på kort sikt och väldigt goda möjligheter till bra resultat på längre sikt. För man behöver nämligen den här uppföljningen efter två år för att utvärdera hur det påverkar njurfunktionerna, förbättra njurfunktionen och så vidare. Marknaden, som jag snackade om lite tidigare, 100 000-tals till miljoner som drabbas av det här beroende på vilket land man kikar på. Och nefrologerna, alltså läkarna som är involverade med njuren och de här sjukdomarna och allt sånt där, de använder ogärna steroider för behandling. Men det finns ju brist på alternativ som förlänger tiden till njursvikt. Och enligt nefrologerna så är det viktigaste egenskapen för nya läkemedel att man ska kunna stabilisera njurfunktionen och förlänga tiden till dialys. Och ja, det finns helt enkelt behov för nya läkemedel och då är Nefecon en väldigt lovande kandidat just nu. Och går det här igenom kommer kommersialiseringen vara väldigt, väldigt viktig. Det finns en stor korrelation mellan första året på marknaden och den fortsatta kommersiella framgången. Och det här är inte så konstigt. Man etablerar sitt varumärke som läkemedel. Man gör det svårare för konkurrenterna att klämma sig in. Det är egentligen inte så stor skillnad mot liksom techbolag. Det finns en otrolig fördel med att bygga sitt brand. Och kommersialiseringen kommer i så fall ske med egen försäljningsstyrka i USA. Och i Europa och Kina så kör man en partnerstrategi och outsourcar försäljningen. Och om man då blir godkänd här den 15 september är det inte orimligt att anta att man kommer se försäljningen växa med cirka 100-150 miljoner dollar i USA om året. Cirka 50 miljoner amerikanska dollar i Europa om året och cirka 20-40 miljoner amerikanska dollar i Kina om året. Och vi lär även se en ytterligare acceleration under 2023, för då kommer man se om Nefecon ger en signifikant förbättring i njurfunktionen kontra placebogrupper efter den här 2-årsperioden som var så oerhört viktigt. Det här är också en otroligt viktig trigger för bolaget och viktigt för framtiden för Calliditas. Men det är en separat del av caset från det som händer den 15 september. Men det är ändå bra att ha koll på. Det finns några konkurrenter till Nefecon. Du har Travere Therapeutics, Omeros Corporation, Novartis. Det är några som jobbar här med läkemedel mot samma sjukdom. Men dels så ligger de flera år efter utvecklingen. Och då har ju Nefecon väldigt stor möjlighet att komma in som första läkemedel. Etablera sig hos nefrologerna. Och då krävs ju det att nya läkemedel har en väldigt förbättrad effekt för att de ska kunna slå ut en etablerad aktör som eventuellt då Nefecon kommer hinna bli. Och det ska också påpekas då för andra att många andra aktörer håller på att jobba med att behandla senare delen av sjukdomen medan Nefecon jobbar med att behandla ursprunget till sjukdomen. Då kan man ju bara tänka sig att det lär ju finnas, även om de lyckas slå sig in de här konkurrenterna eller olika konkurrenter, så lär det ändå finnas en marknad för flera läkemedel med olika typer av verkningsmekanismer som fungerar på olika sätt, liksom stoppar olika delar av sjukdomen. Sen har Candiditas använt ett läkemedel som heter Setanaxib. Ni förstår säkert. Det är en så kallad NOX-hämmare. Det hämmar och lindrar sjukdomar från enzymer som producerar reaktiva syreradikaler. Och det här kan till exempel vara neurodegenerativa sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar och till och med cancer. Det här läkemedlet är fortfarande i fas 1. Jag tycker inte att det är befogat att gå in på det just nu, i och med att Nefecon ligger så nära ett marknadsgodkännare, står för liksom hela caset just nu.
Fas 1 får väl ändå anses vara väldigt, väldigt långt ifrån kommersialisering.
Ja, utan tvekan.
Så ses väl snarare kanske som någon form av option då.
Exakt, men det är bra att hålla koll på liksom. En stor risk här för det här bolaget är såklart att man inte får godkänna den 15 i USA. Och i så fall är det inte så troligt att man ser en ganska rejäl drawdown, 30, 40, ja kanske till och med 50%. Och sen har man ju också den överhängande risken att godkännandet dras tillbaka om Nefecon inte förbättrar njurfunktionen på längre sikt. Man har visat då 9 månader, men som sagt, man behöver uppvisa statistiskt signifikanta resultat för 24 månader. Sen såklart finns det alltid den här kommersiella risken. Det känner ni till, det finns ju för alla jäkla bolag. Men det är helt enkelt att man inte lyckas sälja in produkten till kund. Och nu tänker ni, shit, det låter ju skitläskigt. Jag kommer ju förlora alla mina pengar. Vad fan håller du på med, Fabian? Och ja, speciellt om man går in på börsdatorn och kikar på siffrorna. De ser inte så jäkla vackra ut. Och det är för att allting i det här bolaget är lite framåtblickande. Allting hänger nu här på att det går igenom den 15 september. Det som är så intressant just nu är att empirisk data visar att det är cirka 90% sannolikhet för att läkemedel i det här regulatoriska skedet ska bli godkända. Kikar du på till exempel Erik Penser Bank, då anser de att det är 95% sannolikhet att det här godkännandet kommer gå igenom, eftersom datan är så pass där. Och går den igenom, ja, då är det inte så jättekonstigt att se en dubbling i aktiekursen relativt snart, med tanke på den potentiella starka tillväxten som kommer att ske när försäljningen kommer igång, när kommersialiseringen kommer igång. Och det är väldigt rimligt att anta till exempel att en framtida rörelsemarginal kommer att ligga på cirka 50-60%. Det är inte ovanligt för den här typen av bolag där de största omkostnaderna kommer från just cost of goods sold, alltså kostnaden för produkter man säljer, forskning och investeringar och sen försäljning och admin. Så att när man väl har liksom utvecklat den här produkten, får ut den på marknaden, det är inte så mycket, ja det är inte ett mjukvarubolag, men det är faktiskt rätt schyssta marginaler man kan få till här. I slutet av Q2 hade man en kassa på över 700 miljoner SEK, plus strax över 300 miljoner SEK som man tog in i nyemission, det är över 1 miljard. Man har även 20 miljoner euro, man har fått i förskottsbetalning från en av de här partnerserna i Europa som ska sälja produkten. Väldigt intressant. Det pekar också lite på vad man tror godkännandet kommer röra sig någonstans. Och dessutom har man redan ett låneavtal på $75 miljoner i 3 trancher från Kreos Kapital. Och vad vill jag ha sagt med det här? Jo, det är relativt hög sannolikhet att Calliditas har tillräckligt med cash för att nå kassaflödespositivitet om de får igenom då det här marknadsgodkännandet. För bruttopriset på Nefecon lär ligga någonstans runt 50-60 000 i USA, 30 000 i Europa och 15 000 i Kina. Det här anses av många vara konservativa estimat. Priset kan hamna högre i samtliga länder. Men ungefär där det kommer ligga om man vill ha en lite konservativ syn. Dessutom ska man ha med sig att prisökningen på några procent sker varje år. Så då några estimat här då. För EV Sales 21 så får man igenom det här, så är det inte konstigt att man skulle hamna någonstans runt 20, alltså EVS 20 för 2021. För 2022, ja, då kanske man kommer ner runt 5 om man kan ha den här, om man lyckas med kommersialiseringen. Och för 2023, ja, då hamnar man på EVS 2. Det blir lite svårt här när det kommer från en så låg nivå. Men för 2020 hade man en försäljning på cirka 1 miljon kronor. Får man igenom då godkännandet den 15 september förväntas man ha en försäljning på cirka 250 miljoner 2021, strax under 1 miljard 2022 och cirka 2,5 miljarder 2023 och troligt ebit positiv 2023. Så ett väldigt spännande case just nu som känns som att det finns en relativt hög uppsida. Såklart är det ju relativt hög risk.
Ja, man får ju räkna med att vissa bolag, när de har haft ett enda enkla preparat, här finns det egentligen 2 som är intressanta, men det liksom hänger ju jättemycket på den Nefecon. Och skulle man få liksom ett negativt besked, ja, då kan man ju nästan räkna med att man liksom kommer bli av med alla sina pengar. Det är lika bra att tänka så i alla fall. Det är det man har som riskar. Så att man går ju inte all in direkt i den här typen av bolag.
Nej, absolut. Jag skulle aldrig gå all in i så här. Jag är med på ett litet hörn. Men för mig, speciellt jag som inte är så jäkla bevandrad inom biotech, en jäkla, så tycker jag ändå att oddsen ser rätt rimliga ut. Om liksom man kollar på historisk data, där de ligger i skedet ungefär 90% sannolikhet. Enligt vissa analytiker är det ännu högre, 95%. Och med relativt konservativa beräkningar så är det relativt stor uppsida. Med det sagt så ska man säga att köper du innan godkännandet så är det ju ett högriskcase. För folk som inte har den liksom tålamod för den typen av risk, så kanske det är bättre då att vänta tills de har fått ett godkännande. För då är liksom, då blir det mycket klarare hur framtiden ser ut för bolaget.
Nej, men någon man verkligen ska följa på Twitter om man är intresserad av bolaget, det är ju @experten88. Hon jobbar ju dels inom branschen och hon är ju själv väldigt insatt i just Caltext också. Sen får man ju själv då bedöma hur mycket erfarenhet hon har, men min bild är att hon har väldigt bra koll på det. Hon lyfter ju upp ett antal aspekter också som är intressanta för bolaget. Man har ju lyckat fas 2B-studie, man har lyckat fas 3, alla endpoints uppfyllda på den. Man har en mängd saker, till exempel att det är en priority review från FDA man fått, och man har flera gånger på vägen kortat ner liksom Nefecons väg till marknaden, så att det känns ju som att man nästan vill att det här ska liksom godkännas och komma igenom, för att det verkar vara ett väldigt bra liksom preparat. Så att man kan falla se det som att det ser väldigt ljust ut, men med det sagt, som sagt, så ja, ta det för vad det är. Om man går all in i det här nu och förlorar alla sina pengar, så kan man inte skylla på oss liksom. det är inte det sätt man ska göra, men det är mycket som pekar mot att det är positivt. Men sen kan det ju vara, det har hänt många gånger i andra bolag att det har liksom fallit på mållinjen och så skitit sig totalt, och då är det inte kul att sitta med allt för mycket
aktier. En annan snubbe, nu sa du en snubbe innan, men en snubbe man kan följa på Twitter också, @SvenssonLudvig. Han är biotech analyst på Erik Penser Bank, tror jag står bakom analysen som Erik Penser Bank släppte för någon eller några veckor sedan. Så att vill ni veta mer om bolaget, så absolut gå in och kika där, om någon som har mer på fötterna än vad själv har. I alla fall bättre bakgrunder.
Ja, men intressant bolag i alla fall, och kul när det finns en trigger i så pass nära i tid liksom.
Ja,
och du verkar äga lite aktier som du sa också, en liten post i alla fall.
Ja, exakt, jag äger lite post. Jag tyckte det var jätteintressant. Jag tycker att case som så här, det är rätt svårt i liksom tal att förmedla när det kommer liksom till olika typer av sannolikhetsnivåer och så. Det är jäkligt nice när man kan dra upp det i en matris framför sig, för då ser du liksom rätt tydligt vad potentialen i det här bolaget är. Sammanfattningsvis tänkte jag bara säga att, eller jag tänkte bara sammanfatta det här case lite snabbt som man brukar göra. Det här handlar alltså om det första godkända, potentiellt godkända läkemedel för den sällsynta njursjukdomen IgA nefropati. Man har gott kliniskt underlag, man använder sig eller utgår från en välkänd aktiv substans, och man har alltså en väldigt solid bas för att eventuellt kunna få ett godkännande nu den 15 september. Vid ett godkännande finns det troligtvis en relativt stor uppsida, finns en relativt stor addressable market, väldigt stor trolighet att nefrologer kommer ansluta sig och vilja plocka in den här typen av läkemedel, och framförallt kostar rätt mycket och det betyder högt kassaflöde. Men om då de här 10-5% 5-10% infinner sig och det inte godkänns, ja, då får man ju förbereda sig på en smaskig drawdown på 30-50%.
Kanske 85%, vem vet?
Jag har svårt att så en sån stadig nedgång. Eftersom de ändå har, får de inte godkänt nu, som sagt, kommer de troligen få det om ett litet tag.
Ja, det är antagligen bara en försening då kanske som sker. Det är någonting fel med provresultaten. De måste se över, kanske för många som hoppat av det sådär. Ja, nej, intressant bolag. Jag äger inga aktier, men man blir lite sugen faktiskt nu när jag visste inte att datumet låg så tätt inpå. Jag har läst en del om bolaget, men inte visste att datumet låg så tätt inpå. Nu blir man ju lite sug på att FDA spekar på det här bolaget.
Exakt,
det är men det vi får se. Jag har inga aktier i dagsläget. Men då ska vi snabbt hoppa över till någonting helt annat, nämligen ett litet annat spek. Ett spek på halvledarbristen, som det så fint heter. Eller det man också skulle kunna hävda är att det är ett sätt att investera i liksom infrastrukturen eller oljan för den digitala tidsåldern. Jag såg en tråd där det här bolaget omnämndes som the most important company you've never heard of. Alltså det viktigaste företaget som du aldrig talas om. Och det är bolaget ASML. Som från början var en akronym för Advanced Semiconductor Materials Lithography. Men idag säger de faktiskt själva att det är inte längre en akronym utan det är bara ett namn. Lite märkligt när det då finns
som
ett...
KFC ungefär. Det står ju inte längre för Kentucky Fried Chicken, det står bara för KFC.
Ja, det är märkligt det. I alla fall, det de gör då, de skapar egentligen maskinerna som sen skapar halvledarna, eller liksom chippen som byggs med halvledare. Så det är helt enkelt de typer av maskiner eller produktionsenheter man behöver för att kunna bygga all typ av elektronik vi har idag. Halvledare kan man väl väldigt förenklat säga, det är ju egentligen den typen av komponenter, den typen av fysik som krävs för att våra till exempel telefoner som ska funka. Utan halvledare har vi inga transistorer, utan transistorer har vi inga grafikkort, bilar, eller moderna bilar i alla fall med datorer. Allting som bygger upp egentligen den digitala liksom, världen vi lever i idag kräver någon form av transistorer. Innan hade man ju bara rörkretsar och det var, hade inte fått plats kanske en telefon och blivit framförallt otroligt mycket varmare att hålla i den telefonen. Så transistorer är liksom en del. Vi måste ha transistorer idag och för att bygga transistorer behöver man halvledare. ASML då egentligen, de har ju, är ju marknadsledare, nästan en monopolställning på att bygga de här då maskinerna som i sin tur då bygger halvledare. Så man kan säga att de skriver ut inom citationstecken små kretsar då på kretskort. Varje sån här maskin kostar runt 1,5 miljard att köpa in. Och man tillverkar ungefär bara men runt 50 stycken per år. Så att det är en ganska liten liksom, produktion på det sättet. Man har som sagt en närmast monopol på marknaden. Man har över 90% marknadsandel. Och som det ser ut så ökar efterfrågan just nu exponentiellt eftersom mer elektronik behövs i världen hela tiden. Allting blir mer smart, allting blir mer digitalt. Titta till exempel bara på bilar som för 10, 20, 30 år sedan, då gick det faktiskt öppna den och mecka den. Idag gör det med en dator och det liksom, de blir ju inte datorer på hjul. Titta bara på Tesla till exempel. Och då kan man hävda som sagt att halvledare är lite som den digitala ekonomins olja, utan den stannar allting. Kunder inkluderar Intel, Samsung, Taiwan Semiconductor Manufacturing, tre stycken väldigt stora kända bolag som sagt. Bolaget ASML då är holländskt faktiskt, men de handlas både på holländska börsen och i USA, så där kan man välja vilken typ av valutaexponering man vill ha och vilka öppettider man vill ha. Man har funnits sedan 80-talet, då var det egentligen Philips då, som också är holländskt, och ett bolag vid namn Advanced Semiconductor Materials International som tillsammans då slog ihop, eller startade lite projekt tillsammans som blev sen ASML. Det knoppades av 1990. Då blev det ett eget bolag och bara ett år efter det så hade man äntligen då tekniskt genombrott, eller kommersiellt genombrott i alla fall, fick sin första populära produkt. År 1995 börsnoterades man och efter det har man bara vunnit mer och mer mark till att idag som sagt bli total marknadsledare. Och där bygger mycket på att man tog egentligen två stycken bets på tekniker som man trodde kunde upprätthålla den här så kallade Moores lag. Kan du, vad har vi på Moores lag, Fabian?
Det är verkligen ränta på ränta på den lagen. Det är allt jag kommer ihåg.
Man brukar komma ihåg den i grova drag sådär, men det finns ju en lite mer exakt definition. Men egentligen det handlar om det att man då, en Moore, han jobbade väl på Intel tror jag från början, med risk nu för att skämma ut mig. Men han förutspådde då egentligen att antalet chip på en viss yta, på en kvadratcentimeter tror jag, kommer då för varje år liksom öka exponentiellt. Poängen är helt enkelt att antalet chip, de krymper i storlek exponentiellt. Nu är vi ner på nanometerstorlekar på chipsen, på chippen. Därav att grafikkort och sånt hela tiden blir snabbare och processorer blir snabbare. För att det helt enkelt är mer och mer kretsar på varje
exakt.
Kort. Och det viktiga som sagt att det sker exponentiellt.
Exakt, det är alltså att mängden transistorer på ett chip dubblas vartannat år.
Precis, och då växer det exponentiellt. Så att,
och det är som det här, du vet, som man fick lära sig i matte 1 eller matte A eller vad det hette när lyssnarna gick på gymnasiet, eller kanske var i 8 eller 9, man lär sig. Man lägger ett riskorn på ett schackbräde och så dubblar man riskornet för varje schackbräde. Exakt så.
Då har man mer än alla riskorn i världen ju när man är på sista exakt. Rutan. Ja. Ja, det var bra att du utbildade lyssnarna i det. De har nog känner inte till det konceptet tidigare eftersom det är inte så man matas med ränta på ränta memes liksom hela dagarna. Tack Fabian. Vi återgår till programmet. det är helt enkelt så att det krävs mer och mer halvledare varje dag. Det är väl det vi kan säga i kontentan med det här. Och man behöver egentligen då helt enkelt satsa förstås väldigt mycket på research och utveckling för att då hitta nya tekniker för att det ska funka. För att ett problem man såg med Moore's lag, att okej, men om det här ska upprätthållas, då kommer vi till slut komma ner till nivåer där chippen är så pass små att det rent fysiskt är omöjligt att bygga dem. Alltså de kommer ju inte få plats. Men trots att man liksom visste det sedan länge, så har det helt enkelt kommit nya tekniker som gjort att det har faktiskt gått att göra det här mindre och mindre och mindre. Och ASML då, de har ju satsat enorma pengar på det här. De stoppade bland annat in, de gjorde två stora bets liksom som har gått väldigt bra. Och ett av de här då, det var att man stoppade in över 5 miljarder dollar i ett researchprojekt kring någonting som heter EUV. Det bygger på en teknik kring ultraviolett ljus, det är det UV står för. Jag tänker inte ge mig in på att försöka förklara hur det här funkar, för det är ganska ointressant och väldigt, väldigt komplext förstås. Men man använder ultraviolett ljus på något sätt uppe, tror jag, i röntgenstrålningsspektrat för att då kunna skapa de här halvledarna och sätta dem på rätt ställe. Och man fick ju rätt med den här tekniken. Den har funkat helt enkelt, och idag är den liksom det som är världsledare och man tjänar grova pengar på det. Man behövde dessutom bygga om alla maskinparker nu när man hade den här tekniken, så att man fick då sälja helt enkelt väldigt mycket nya maskiner och alla behöver ha de här maskinerna idag. Den här tekniken var till och med så viktig att just Intel, Samsung och Taiwan Semiconductor Manufacturing, som vi pratade om tidigare, gick in och köpte 23% av ASML. Idag har de tyvärr sålt en del av den där steken, men som sagt, de gick in och investerade här för att de tyckte det var så pass intressant. Ska man prata lite om moats då? Ja, de lägger enorma mängder på research and development för att hela tiden komma på nya tekniker och bygga vidare på maskinerna. Man har en monopolställning nästan idag. Och varför är det inte någon annan som bara bygger de här? Varför byggs de inte i Asien istället för Holland och görs där istället? Jo, men det är helt enkelt ett enormt komplext bygge. Lite som när man bygger flygplan, så handlar det om att koordinera tusentals underleverantörer till de alla olika delarna och teknikerna. Varje maskin är dessutom mer eller mindre custom built. Man har ett antal olika variabler som man kan ändra på i varje maskin, så de blir nästan helt liksom customized. Och när maskinen dessutom är klar, ja, då ska den ju fraktas ut till kund, vilket är ett projekt i sig, för varje maskin väger runt 180 ton. Så det måste plockas isär, delas och levereras då i 40 containrar. När man skickar dem till Asien där de flesta säljs, ja, då krävs det 20 lastbilar och 3 Boeing 747 för att ens lyckas transportera ner maskinerna. Det är liksom ingen liten grej man har på att bygga, och det är ingen enkel grej heller, om man har väldigt mycket patent om de saker som då skyddar den tekniken. För kunden som vill ha en sån här maskin, vilket alla vill ha, för alla måste bygga chip. Idag dessutom börjar ju många bygga egna chip. Apple gör sina egna chip, de sa ju upp avtalet med Intel och skulle börja bygga egna chip. Tesla bygger egna chip. Det är en av anledningarna till Tesla är en av få som har drabbat sådana här hårdvarubrister. Eftersom de bygger
Jag har ju faktiskt den nya Apple MacBook Air M1. Mm. Eller den är inte så ny längre, den är något år på nacken. Men fan, den är jävligt bra faktiskt. Snabb som fan, tyst som fan.
Ja,
vet du varför den är så tyst?
M1
har
ingen
fläkt i sig.
Nej, och M1 är ju Apples egna chip. Exakt. Som de byggde, som var hästlängder bättre än Intel-chipet. Jag gjorde ju min start att köpa en Apple MacBook Pro här precis innan det M1-chipet släpptes. Så att hade jag liksom väntat några månader, jag hade kunnat lägga halva pengen och köpt en Air istället, som hade varit dubbelt så snabb och hälften så energi liksom effektiv och så vidare. Eller vad säger man, hälften så energi, ja, den drog hälften så mycket energi och fläktlös. Jo, ska man då som kund, låt säga Tesla då, köpa in en sån här maskin, ja, då får man slanta upp runt 1 miljard dollar om man då tar hänsyn till alla kostnader, installation, maintenance och så vidare. Och det här är faktiskt en bra intäktskälla för ASML, det här med att man måste hela tiden serva den och fixa den och greja med maskinen. Man måste till och med, som jag har förstått det, när man gör installation i alla fall, tror kanske till och med en viss del av driften, då måste man ha ASML-personal på plats som hjälper den, eller tekniker där. Överlag säger man att först har du liksom en enorm investeringskostnad för att köpa den här grejen, frakta dit den och så vidare. Men sen kommer du behöva lägga 50% extra utöver liksom inköpspriset, bara på service, underhåll och så vidare under liksom produktens livstid. Och det här, servicen och allting, det är det man har väldigt hög marginal på också. Så det är en jätteintressant produkt. Och då kan ju del försöka spinna här till att det blir någon form av SaaS-produkt. Semiconductors as a service kanske. Riktigt så inte, men det blir ändå så att serviceavtal och så vidare är jätteviktiga, som för många företag, och det är en hög marginalsprodukt. Svårt förstås att bedöma hur länge de kommer upprätthålla den här typen av status och exklusivitet. Det kan ju vara så att det kanske kommer någon revolutionerande teknik imorgon för att göra det här ännu bättre. Men med en stor chans så är det ju ASML som liksom har den tekniken, för att det är de som tjänar mest pengar på det här och har mest pengar då att stoppa in i R&D. Det ska också tilläggas att de har varit liksom världsledande väldigt länge och varit liksom framgångsrika, lönsamma och växt hela tiden under många, många år. Det som ska verkligen göra det här intressant, det är ju att vi har den här enorma halvledarbristen just nu. Det är helt enkelt så att det saknas halvledare, så fler måste tillverka. Alltså investeras det enormt mycket i fabriker för nu, och då köper man in ASMLs maskiner. Dessutom, jag menar, det som händer nu i och med covid och delvis handelskrig med USA och Kina, det är att många också flyttar hem produktionen. Så fler och fler bygger också nu maskiner i västvärlden. USA till exempel satsar miljarder med dollar på att bygga halvledarfabriker. Och då är det ASML:s maskiner man måste köpa med största sannolikhet. Marknaden har förstås tagit fasta på det här. Det är inte som så att jag är den första som har kommit på den här tanken. Aktien är upp närmare 80% i år. Men jag tycker ändå det här är ganska intressant. Tittar man på rullande 12, alltså de senaste 12 månaderna eller senaste 4 kvartalen om man säger så, det vill säga historiska siffror, då handlas aktien till PEG 1 ungefär. Det vill säga vinsttillväxten är i paritet med P-talet då, som ligger på 60. Så man växte alltså med 60% senaste året. Tar man NTM som det ser ut, alltså next 12 months, och tittar lite framåt, så ser det ju antagligen ännu aptitligare ut. Idag som sagt PE 60, EV/EBIT 50 ungefär. Men tar vi bara till exempel H1 2021, alltså första halvåret nu, och tar det gånger två, ja, då har vi mer än dubblerat vinsten från förra året. Då skulle P-talet kanske snarare hamna någonstans kring 25, vilket är rätt intressant, och PEG-talet betydligt bättre. Man är liksom brutalt lönsam. Man har 50% bruttomarginal, 30% vinstmarginal, och majoriteten av vinsten blir också kassaflöde. Det är riktiga pengar in i bolaget. Och det här tycker jag är rätt intressant, för att man skulle kunna tänka sig att den typen av hårdvara är väldigt, liksom, har lövtunna marginaler. Men man har en så pass intressant ställning att man kan ta och betala för produkterna. Folk är villiga att betala bra för det, för att de vet att de kommer tjäna ännu mer nästa led. Folk slåss nu också om att få med produkterna. Kom ihåg att det tillverkas bara ungefär 50 stycken om året, och alla just nu vill bygga halvledarfabriker. Så det är liksom en riktigt stabil business som genererar enorma mängder pengar. Man har en ganska fin liksom omsättningstillväxt ganska många år tillbaks. Man har snittat ROIC, alltså Return on Invested Capital, runt 18-20% ett antal år. Just nu är man coronadopade och ligger liksom högre än det här, men det tror jag kommer pågå ett bra tag. Just nu ligger ROIC närmare 40%. Och men som sagt, jag tror att det kommer pågå åtminstone något år till. Halvledarbristen pratar man om kommer påverkas samhället länge. Så ett intressant bolag i en extremt dominerande ställning med en produkt som sagt beskrivs som oljan för den digitala ekonomin. Jag tycker det här är ett lite intressant case, och jag har faktiskt till och med gått in och köpt lite aktier i det här bolaget också. Och då så kan man välja om man handlar på holländska eller amerikanska. Jag har faktiskt tagit på amerikanska mest, för att jag tycker att det är kul att få dollar.
Billigare reportage kan jag tänka mig också. Jag tycker det här är jätteintressant. Det är ju lite liknande TSMC som i och för sig inte gör komponenterna till halvledare, utan gör faktiska halvledare. Men de här bolagen har ju en oerhörd moat, för det kostar ju otroligt mycket att smälla upp sånt här. Och jag menar, även fast Apple tillverkar egna chips, så betyder inte det att andra inte kommer behöva se egna chip. Det är inte så att de kommer kunna, folk kommer komma och köpa Apples chip. Så den här typen av bolag, oavsett om de tillverkar grejerna till halvledarna eller halvledarna själva, tycker jag verkar otroligt intressant nu. Som du säger, för den digitala guldåldern, det är ju verkligen vår tids olja, som du sa så fint.
Kan nämna bara för lyssnarna, TSMC, det är alltså Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, som jag nämnde tidigare. Det är också ett börsnoterat bolag, noterat på Nasdaq under ticken TSM. Och det som säger en av världens största halvledare tillverkare liksom, som bygger sådana typer av kretskort och sånt. Och de köper de här maskinerna, till och med har investerat i ASML. Så att nej, ASML tycker jag faktiskt är ett intressant bolag, som jag trodde skulle ha betydligt sämre marginaler och eventuellt vara väldigt fullvärderat. Men jag tycker faktiskt att det finns ändå lite utrymme här för att det kan fortsätta stiga upp. Jag tror inte man kommer se någon enorm multipel expansion, men däremot växer bolaget kraftigt, och det tror jag att man kommer kunna få ta del av. Tänker jag i alla fall, men som sagt så får vi se av hur det blir med det. Man har till och med en liten direktavkastning här som man kan kallas utdelningsinvesterare. Jag tror att direktavkastningen är på 0,2%, så det är kanske inte där man får avkastningen. Men då ska jag tillägga att man delar bara ut cirka 7% av det fria kassaflödet, så det är inte så att det är så mycket pengar som man delar ut i bolaget. Jag ska visa på att mycket går in R&D, men sen har man faktiskt också som sagt väldigt fina vinstmarginaler också.
Superintressant case, men på tal om olja, en sak man fick lära sig 2020 är att även priset på oljan kan bli negativt.
Så är det, bra sätt att avsluta det på. Så vi fått in riskaspekten också. Ja, och vi har ju som sagt redan deklarerat lite innehav. Jag äger lite grann i ASML, du äger lite grann i Caladitas. Och oavsett vad vi äger eller inte, så ska du komma åt den här podcasten. Ska inte ses som rådgivning. All åsikt på det egna, eller gäst och eventuella sponsor tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Exakt. Kom alltid ihåg, det här får vi kika på just nu. Så kom inte hit om ett eller två år och säg att vi har sprängt er portfölj, för då har vi antagligen sprängt våra egna också. Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Vill ni tacka oss personligen? Ja, kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på Twitter @marketmakerspod. Vill ni roast oss? Ja, då kan ni göra det också.
Ja, och apropå vårt Twitterkonto där, Market Makers Pod, jag har ju faktiskt öppnat upp vår DM. Jag insåg att den var stängd på kontot, så nu kan faktiskt vem som helst skriva till Twitterkontot. Lite risky att säga det här så här öppet i podden, men vi ser det. Jag ser att det redan har börjat trilla in en hel del meddelanden. Och vi försöker svara på allting. Vi får framförallt mycket aktietips, som det så fint heter. Titta på det här bolaget. Om ni skickar sånt, då får ni faktiskt också bemöda er med att kanske skriva någon liten hisspitch eller något, så vi vet varför vi ska kolla på det. Ni måste förstå att vi får in rätt mycket sådana förslag på folk som vet att vi ska lyfta just deras bolag. Men då får ni faktiskt försöka sälja in grann lite grann.
Jag kan säga så här, ju mer ni swishar, desto mer högre sannolikhet att vi kommer ta upp det i podden.
Det är också en metod. Vi ska också påminna om veckans fantastiska sponsorer. Dels kolla in IG.com och ladda ner IG-appen om du vill ha en seriös och bra tradingmäklare för både CFD och nu deras Turbo 24, där du kan handla index, råvaror, valutor och så vidare, och numera till och med aktier. Sen nbx.com/mm om du vill investera och handla kryptovalutor från en seriös nordisk aktör som faktiskt är uppbackad av stora, stora finansiella aktörer och har bra volymer. Och sist, men absolut inte minst, stort tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.